better last with you. Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Hej Värna.
Hej Elsa.
Nu sitter vi här en tisdag eftermiddag i min lägenhet. Båda ser lite halvt slitna, trötta ut. Jag har kommit från Sahlgrenska ända på Kava.
Ja, och efter en massa ommoment så sitter vi här, som du säger. Vi skulle ju poddat i söndags, men jag avbokade sista sekund. Men nu sitter vi här och jag har kommit hit efter en psykologsamtal. Så jag är lite trött och tom och lite... Det är jobbigt att reflektera och liksom utforska sig själv.
Mm.
Men jag ska göra mitt bästa.
Mm. Jajamän. Vi får helt enkelt bara ta det som vi är idag.
Ja.
Jag tänker också just det här avsnittet idag, när vi ska prata om stress och utmattning. Kanske är bra att också kunna visa då att ja, men även vi drabbas av dessa typer av problem.
Eller hur?
Det är inte på något sätt läskigt och på något sätt häftigt att jag smsade till dig i morse, för jag hade haft en riktigt tuff natt. Jag hade en hel del ångest igår och kunde inte sova. Så jag låg vaken fram till midnatt och fick till slut ta sömntabletter för att kunna somna. Och skrev till dig liksom att ah, det har varit kämpigt i natt, jag inte kunnat sova så många timmar. Men vi kör podden efter bästa förmåga ikväll. Och då till svaret.
Ja, då svarade jag bara, it makes two of us. För att jag hade exakt likadant att jag somnade någon gång 00:30 och vaknade av oro och ångest. Jättejobbigt, jag kände liksom även fysiskt mig stressad, liksom jag kunde inte hitta lugn.
Nej.
Så jag gick upp typ efter 5 och skrev typ en halvtimme många sidor av mina tankar som jag sen tog upp idag med psykologen. Men det är som att vi är synkade.
Ja, vi sitter här båda två lite halvt blanka i ögonen nu.
Ja.
Och jag får lite gåshud.
Så var det jag idag.
Ja.
Som alltid så ska vi börja med veckans lyckopiller.
Ja.
För att prata om någonting positivt.
Ja, jag vet. Och det tycker jag är så fint att tänka på saker som man faktiskt... Alltså att tänka tillbaka på tillfällen då man har varit glad, för att påminna sig själv om att man inte bara är ledsen och nedstämd, utan det finns fina stunder. Och en av mina fina stunder som jag tänker tillbaka till är från förra veckan då jag fick till flera stycken träningspass i grupp med andra vänner. Vi var ibland 3 eller 4, 5 personer som tränade, körde crossfitpass ihop, liksom team. Och det är alltså bra musik, bra umgänge, mycket pepp och mycket energi. Det gör mig så glad, jag älskar den känslan när man känner att allting bara går och synkar ihop liksom, så mycket bra energi. Och att man får liksom använda kroppen samtidigt. Det kan göra mig så glad.
Så roligt.
Mm.
Jag faktiskt ser upp till dig i att du kan så ofta träna själv. Du är ju oftast på boxen själv och kör ditt schema liksom.
Mm.
Jag är mer den här extroverta sociala. För mig är crossfit mycket träning, men det är också en stor del av mitt socialt umgänge.
Mm.
Så jag kan verkligen förstå att du har fått en pepp av de andra människorna.
Ja.
Jag tror inte att, jag hade inte klarat den volymen självträning som du kör. Så att,
nej.
Häftigt.
Nej, men det blir extra kul då när man väl kommer och bara, shit, nu kör vi tillsammans. Go team.
Ja.
Nice.
Kul.
Ja. Vad var ditt lyckopiller?
Mitt veckans lyckopiller är lära mig nya saker. Både, alltså statistik genom läkarprogrammet har varit en stor spöken för mig. Som att bara, varje gång man ska läsa en artikel så vill man bara liksom, jag får typ rusningar av statistik.
Mm.
Och nu, äntligen jag har fattat, alltså jag har liksom förstått i och med att man är på andra sidan och skriver en artikel, eller inte artikel men extrajobb, det blir ju en del av artikeln sen, så har jag äntligen förstått statistiken och fått lösa matematikuppgifter. Det är så roligt, jag vet inte om det, du var sån i gymnasiet, men jag älskade matte, det var mitt favoritämne, och nu har jag hittat tillbaka till den gamla nerd Berna som jag var en gång i tiden. Om du skulle prata med mina gymnasiekompisar så de vet exakt hur jag satt i första raden, var alltid skulle svara på alla frågorna, och jag har lite hittat tillbaka till den delen av mig, och det är ganska roligt för att du vet, under läkarprogrammet så är det så många andra som är så duktiga.
Mm.
Så man blir den som är liksom, känner sig minst duktig.
Ja.
Men under de senaste 2 veckorna så har jag känt mig väldigt duktig.
Vad kul.
Och det är ganska kul.
Nice. Det tjänar du.
Så det är min veckans lyckopiller. Hoppas att det fortsätter så, för att det är också upp och ner vad det gäller matematik och statistik och sådär. Ja. Examensarbete.
Ja.
Men hittills så går det bra.
Kul!
Ja. Har du någon lyckokiller?
Japp. Yep. Och det är ångest.
Mm.
Alltså...
Ja, vi pratade ju om det här lite förut.
Ja.
Att det är vår gemensam lyckokiller.
Ja. Alltså det kan verkligen ta så extremt mycket energi från en och vara så frustrerande också när man typ när man känner att man inte har kontroll på det. Att det kan komma lite när som helst och man inte riktigt vet varför. Och
mm.
svårt att förstå sig på. Och att tillfällen då man egentligen bara vill få vara glad. Och känna liksom att okay, men här är, det här uppskattar jag vanligtvis. Och sen plötsligt bara, nej men nu tar ångesten över istället för att jag ska kunna vara glad och vara i nuet.
Verkligen. Mm. Och liksom det här att man kan en liten stund så kan man vara väldigt glad. Och sen bara... Från ingenstans så
tar det över. Det kommer som en bomb.
Ja, och man så... bara... De som är med mig i stunden, om jag är med någon, det är liksom verkligen... De har väldigt svårt att förstå mig. Mm. För att ena stunden kan jag vara lycklig och glad. Mm. Och sen bara blir jag helt borta. Mm. Och bara...
Mm. Ja, och även jag kan tycka att även om man vet att man har folk omkring sig så tycker jag det är så svårt att typ förklara och sådana saker för att... Och då blir det också som att man känner sig så ensam i det. För det känns som att man, ingen annan kommer kunna veta hur det känns. Och, alltså ingen annan förstår riktigt. För man, mm. man har liksom... Man förstår knappt själv. Så hur ska någon annan kunna förstå?
Verkligen. Oftast ligger det någon annan grundkänsla bakom ångesten. Men det är som en liksom dimma. Då är det jättesvårt att veta liksom vad finns bakom den. Eller i alla fall jag upplever att ångest är bara liksom en klump. För att det har blivit så mycket olika saker som man inte har haft tid att liksom stanna och reflektera över. Så ångest är en gemensam namn för massa olika känslor.
Ja, ja men kanske.
Alltså man kan ha varit exempelvis arg och sen har man inte liksom låtit det känslan komma. Och då mm. efter att man har x antal gånger gjort så att man inte har gått igenom de känslorna som egentligen man har så tror jag att i mitt fall så leder det till ångest. Och då, mm. då har jag jättesvårt att nämna mina känslor.
Mm, mm. Men så kan det säkert vara. Jag tänker också att det finns olika... Alltså det kan vara en anledning, men det finns massa andra anledningar också.
Verkligen. Men, olika beteendemönster och mm. saker och som någon har sagt. Ångest, ja, verkligen.
Man kan få, om man har haft ångest tidigare, få ångest av att man förväntar sig någonting.
Ja.
Eller över framtiden när man grundar på saker. Alltså det finns ju så mycket... Mm. Det är ett stort och brett ämne, men det kan verkligen suga musten ur den.
Verkligen.
Vilket den ser ut att ha gjort båda, för båda oss senaste tiden.
Vi kanske ska ta det som ett ämne.
Det tycker jag vi ska ha en poddavsnitt om, absolut. Mm. Okej, okay. Men någonting annat som vi också ska hinna prata om är ju...
Vi var på ett yoga-event tillsammans några veckor sedan. Och då så såg jag en lapp och postade på vår Instagram- jag tyckte att det var så himla bra skrivet att man skulle liksom lista eller reflektera över vad man vill ha mer i höst.
Mm. Mer av i höst.
Mer av i höst och mindre av i höst.
Exakt. Ja, och vi vill jättegärna höra alla er poddlyssnare också vad ni vill ha mer och mindre av i höst. Det är så intressant och inspirerande.
Verkligen. Det är alltid roligt när folk skriver eller hälsar oss.
Ja.
Det har ju hänt några gånger för dig och mig.
Att... man sätter på folk som lyssnar.
Det är så himla roligt.
Jättekul. Alltså vi blir så glada varje gång. Det gör dagen.
Verkligen. Och det, då alltid skriver jag eller skickar ljud meddelande direkt till dig. Bara, hälsa, vet du vad hände? Och du bara, oh, wow, vad kul, wow. Ja. Men, mer i höst. Mer, du vill ha mer av i höst, eller hur sa man?
Vad vill du ha mer av i höst, Värna?
Mer av i höst. Okej, nej, säg en gång till.
Vad vill du ha mer av i höst, Värna?
Jag vill ha mer av i höst. Att vara ute i naturen. Och det är faktiskt några av våra gäster som har nämnt det som en hälsotips. Både Sandra,
mm.
som vi pratade meditation om. Min mamma nämnde det. Jag vill verkligen inte missa någon del av höst. Jag vill se när träden liksom byter färg till gul och rött och prioritera att vara ute istället för att alltid ta mig till gymmet och vara inomhus.
Mm.
Långa promenader och känna alla lukterna ute. Jag är verkligen, jag mår så himla bra utav att vara ute. Men man glömmer bort det så lätt för att jag bor mitt i stan. Alltså det finns verkligen inget grönt nära mig. Mm. Och jag mår faktiskt lite dåligt utav det. Så jag vet att jag vill i framtiden bo mycket närmare till naturen.
Och bra grej, jag blev väldigt inspirerad direkt, känner jag. Jag vet också att jag mår väldigt bra av det. Och nu är jag inte, så fort skolan börjat har jag blivit så lite i naturen. För man är på Sahlgrenska och sen hemma och sen har man ingen bil. Och det är liksom, då är det lätt att man tänker att jag orkar bara inte cykla. Eller jag orkar bara inte liksom ta mig iväg. Bra, bra grej. Snälla, skriv till mig när du ska iväg. Jag vill följa med. Och
gärna. Vi kan göra en liten höstvandring tillsammans. Ja. Det behöver inte vara långt. Alltså, vi kan ta det här Vättlefjället som ligger nära dig. Eller vad heter
Safjället,
det?
Eller?
Safjället, ja. Men i alla fall, vi kan gå dit. Och
jag hade gärna velat bada varje månad i alla fall.
Ja. Det löser vi lätt.
Ja. Och vad mysigt. Eller en frukost på några klippor eller sånt där. Förstå mysigt.
Ja, termosen med te eller kaffe.
Ja. Bra. Mm. Det där.
Vad vill du ha mer av i höst?
Jag vill ha mer av verkligen innerligt djupt lugn. Absolut att jag kan ta tid för mig att liksom varva ner på kvällen eller göra meditation eller yoga. Men jag har fortfarande svårt att totalt varva ner även inombord. Inte bara utåt sett. Att liksom känna att det är okej att släppa saker runt omkring en och bara liksom vara i nuet. Jag tycker det är svårt. Särskilt när man har mycket som händer och som ska hända och sånt här, att det blir så lätt att man går in i planeringshjärnan eller reflektion, alltså så här, jag vill typ inte ens reflektera, jag vill bara återhämta mig. Bara vara lugn. Så det är något som jag verkligen vill få mer av.
Ja, det låter ju underbart. Det låter nästan som att hamna liksom i någon slags trans, bara inte tänka på någonting. Och det är typ omöjligt för oss människor.
Jag vet.
Så väldigt härligt, men det kommer vara svårt. Du får ge dina tips sen när du har uppnått din lugn.
Ja, jag tror att jag var också mer lugn. Eller att jag just nu är lite stressad, så jag kände att jag haft svårt att hitta lugnet i yogan och sådana saker. Så det är väl också liksom det att jag vill få tillbaka lite mer av det. Och det är klart att jag inte kommer tänka att min hjärna kommer vara helt blank, utan någonting kommer finnas där ändå. Men att kunna njuta mer av nuet istället för att vara i tankarna överallt. Men vad, herregud. Vänner, vad vill du ha mindre av i höst?
Jag vill ha mindre av att försöka räcka till åt alla olika håll. Och faktiskt någonting jag pratade även med min psykolog idag. Det är inte tjänst för någon om jag liksom svarar ja direkt utan att ens fråga mig själv. Vill jag? Hinner jag? Orkar jag?
Mm.
Det är verkligen en utmaning att jag ska börja ställa de frågorna till mig själv när någon frågar någonting från mig.
Ja.
För att jag är väldigt snabb på att svara ja, bara, oavsett vad någon frågar. För att jag vill liksom finnas där för folk.
Ja.
Men det är ingen tjänst om jag svarar ja utan att ha liksom hunnit tänka, hinner jag? Orkar jag? För det sen liksom säga nej i sista sekund, eller liksom, uppleva att nej, men nu har jag liksom lovat för mycket och jag faktiskt orkar inte.
Nej.
Och en annan sak, jag har haft väldigt svårt att komma ihåg olika tider och jag får hela tiden kolla på min kalender flera gånger om dagen. Det var faktiskt någonting vi pratade också med David Vaskuri om i dagens avsnitt, att det kan vara en symptom av utmattning, men jag tror inte att det är, eller jag hoppas inte att det är det när det gäller mig, men jag tror att det är för att jag inte ens hinner reflektera över vad det är jag har lovat att göra. så går, det är liksom ingen process i min hjärna. Och då liksom, det blir inget minne av att jag har ens lovat. Utan jag bara svarar ja som en automatik, liksom, per automatik. Så jag vill ha mindre av att jag ska försöka göra tjänster för andra. Ja. För i slutändan, jag skadar mig själv och jag skadar också dem runt omkring mig som jag har lovat saker.
Ja. När man säger ja sådär till någonting och sen kommer till typ timmen innan man ska väl göra den saken och känner då det här att okej, nej, men jag orkar inte eller jag hinner inte eller något sånt där, då har man ju två utvägar. Antingen så går du dit och så är du trött och känner dig omotiverad, eller så får du ställa in i sista sekunden, och inget av de valen är ju egentligen speciellt bra.
Mm.
Mycket bättre att kunna säga där när man får frågan från början att bara, alltså superkul, men jag behöver, eller det funkar inte för mig, jag kan inte just den här gången.
Precis, och typ kanske att jag sätter en gräns för mig själv hur många saker jag får ha per dag.
Mm.
Att det liksom inte ska försöka göra alldeles för mycket, och det här prioritera tid där det ska finnas som tid att bara göra vad jag spontant känner för.
Mm, det pratar inte, vi också om i media.
Precis. Mm. Och inte bara ha ett schema.
Nej, men exakt. Alltså mer spontanitet tror jag 100% på. Att inte alltid, jag tänkte på det när jag gick hem från skolan idag. Det här som lätt blir nu när hösten drar igång, hamsterhjulet. Man känner att man bara spinner runt. Och jag tänkte på typ så här, egentligen älskar jag att baka och vara kreativ i köket och typ skapa recept som jag brukar dela på Instagram, och jag hade en blogg, eller jag har fortfarande bloggen, där jag brukade så här ta bilder och dela recept. Jag tycker det är så kul. Men alltså jag har inte lagt upp något på den här bloggen på flera år.
Mm.
Och det säger någonting om hur man bara går in i det här lite halvt robot-mode och inte låter det finnas tid till det här kreativa, att bara gå och göra någonting av lust och glädje liksom.
Verkligen. Vad är i din vardag processer där du är kreativ?
Vad?
Ja, alltså har du någonting där du skapar? Instagram kanske?
Ja, alltså Instagram blir ju lite så. Samtidigt som Instagram också, jag ser det som ett jobb lite grann. Det är ju ändå mitt företag. Så det är lite så att jag ändå känner att jag får tänka lite på det på det sättet.
Mm.
Alltså jag skulle ju säga att det som jag har tyvärr tagit bort mycket av är ju just typ så här att skapa recept i köket. Jag brukade bara ta fram att ingredienser, ställa mig där och bara okej, jag är sugen på någonting med jordnötter eller blåbär eller någonting, och sen börjar jag göra någonting och sen typ blir det någon kaka eller vad som helst, och så bara wow, okej, det här blev gott eller inte gott eller det. Alltså, men det är för lite av det, alltså jag hade velat ha mer kreativitet.
Precis, nej, det här var av ren nyfikenhet.
Jag funderar liksom, men jag tror det är för lite av det. Faktiskt. Alltså visst, i liksom yogan, man kan vara lite kreativ och man kan liksom jobba med kroppen.
Mm,
men det är inte så mycket.
Nej. Vi kanske ska ha en, eller jag är typ sugen att ha tillsammans någon kväll. För att vi umgås ju alldeles för lite just nu som vänner. Så kanske ha en kväll att vi
kreativitetskväll.
Bakar någonting tillsammans eller bara rita eller måla. Jag är inte bra på det, men bara liksom du vet.
Ja. Jag är super på. Och en sak som jag har tänkt, egentligen gillar jag att pyssla också. Jag har tänkt på saker, jag hade velat göra. Man kan liksom göra en frame, en ram, en tavla med typ, tänk dig som en Instagram wall. Så du tar, beställer hem bilder, personliga bilder då, eller quotes eller vad du gillar, och limma upp, och sen vill jag ha den på väggen liksom, som en
bara bild. Tänk, wow, det, ja, det ska vi göra. Det ska vi ha
kreativitetskväll, ja. High five.
Åh, vilken bra idé!
Ja, älskar. Riktig myskväll.
Ja.
Okej, en bakkväll och en fotokväll typ. Pisselkväll.
Wohi!
Alltså nu blir jag redan taggad. Det är sånt här som gör livet mycket roligare.
Ja, verkligen. Okej, men då ska vi ta din.
Okej.
Mindre.
Men jag blev lite ledsen, lite skratt. Alltså, när du sa dit vad du vill ha mindre av. Jag hade tänkt på ett ord jag vill ha mindre av. Och det var otillräcklighetskänslor. Känslan att inte räcka till. Att liksom, jag kan sitta på liksom under dagarna på sjukhuset. Man vill vara där och närvarande. Samtidigt som det liksom i Instagram DM ploppar in saker. Mailen fylls på. Messenger, vänner. Man ska liksom svara och finnas där för. Man känner att man inte hinner med träningen som man vill. Och samtidigt är man hur trött som helst och somnar nästan för att man liksom är...
Alltså, något roligt. Jag kom hit till Elsa idag. Så berättade Elsa att hon hade vid två tillfällen på sjukhuset idag blivit väckt av en läkare. Och bara, Elsa, sover du? Och de var inte sura eller arga. Alltså, de har ju empati och de förstår hur det är att vara läkarstudent.
Ja, en av dem sa faktiskt att det behöver inte vara oroliga. Då sa jag bara, förlåt, jag bara vilar med ögonen stängda, jag lyssnar. och då fick jag till svar. Det är lugnt, jag har också varit läkarstudent en gång i tiden, jag förstår.
Ja, men ja. Absolut. Ja. Det är också en hemsk känsla, känna sig otillräcklig.
Mm. Att liksom hur man ska hantera det, för många, ofta får man höra, ja men du måste ta bort saker i livet och du har för mycket liksom, samtidigt som man känner bara, men jag vill inte sluta plugga, jag vill inte sluta podda, jag vill inte sluta träna. Alltså, man blir ju lite så här, vadå ta bort saker, ja. Samtidigt som man fattar ju det.
Mm.
Och ja, det är svårt, men vi
löser det tillsammans.
Exakt. Och det är bra att man har förstående liksom vänner och familj och allt sånt här som man kan liksom prata med.
Mm.
Då känner man också att pressen blir liksom inte på samma sätt när man ändå förstår varandra och vet hur man har det.
Verkligen.
Mm. Okej, nu har vi pratat så länge. Vi borde kanske gå in på intervjun.
Och jag är så glad att David ville vara med. Jag lärde mig mycket och jag tyckte att det blev en riktigt bra avsnitt.
Jag är så nöjd också. Jag kommer att lyssna på det här i efterhand flera gånger, tror jag, för att många kloka tankar.
Verkligen.
Jag gick därifrån med mycket liksom, jag kände mig stark på något sätt. Kan vi hoppa rakt in i det?
Yes, rakt in. Efter 25 minuter, rakt in.
Och han verkade cool. Och då blev vi riktigt nervösa.
Aha, oj. Menar du cool i lugn eller cool i tuff?
Lugn och cool.
Båda?
En skönhet av båda, tror jag.
Ja, men tack. Men jag fick ett lugn av er också faktiskt.
Jag tyckte att
ni var väldigt coola.
Vad bra. Sen har vi lyssnat på när du var med i, eller egentligen så jag hittade dig var på podcasten med Kristin Kaspersen.
Hennes
avsnitt med dig när ni snackade om stress och utmattning. Jag tyckte det var väldigt bra. Så jag bara, okej, det här är en spännande person. Så det var kul.
Precis.
Ja, men vad kul att höra. Ja, men det är ju ett bra ämne, för det är så himla aktuellt. Jag menar, det är så himla många som lider av det i dagens samhälle. Mycket stress, oavsett om man pluggar eller om man jobbar. Eller, jag menar, det finns verkligen överallt. Så att det är ett viktigt ämne, verkligen, verkligen.
Då ska vi kanske introducera eller välkomna dig officiellt. Så välkommen gästen David Baskuri.
Tack.
Vill du berätta, vad är du för specialist?
Nej, men jag är psykolog och sen är jag psykoterapeut. Och sen är specialiserad i psykoterapi och psykologisk behandling i KBT. Så att jag gick grundutbildningen upp i Umeå och sen gjorde jag den här specialist/psykoterapeututbildningen på KI. Och i grundutbildningen gick jag både psykodynamisk och KBT. I Umeå kör man alltid både och. Men sen när jag väl började jobba så blev det mycket KBT. För det var mycket det som efterfrågades. Ja, men det hade mer forskningsstöd och sådär. Men det, så att det är det jag gör. Jag jobbar heltid med terapi. Sen har jag också ett företag, Svea Psykologerna. Och vi jobbar med att förmedla klienter till andra psykologer och psykoterapeuter i Stockholm och Göteborg.
Vad är KBT? Du tror inte att alla vet vad det betyder.
Nej, men precis. Exakt. Men KBT, det står ju för kognitiv beteendeterapi. Och som vi tänker att det finns ju flera olika skolor, olika inriktningar, och om vi tänker den här klassiska psykodynamiska terapin, då tänker man oftast på Freud, man tänker på Jung, och den handlar mer om uppväxt, barndom, och om man ska förenkla det så att man ska förstå sitt problem. Genom att få en insikt så löser du mycket av din problematik via insikter, medans KBT:n tänker att insikten är en del. KBT:n är väl mer här och nu då, väldigt lösningsfokuserad. Så visst, man bryr sig en del om det här, vart kommer problemet ifrån från början, så här inlärningshistorien, vart startar det. Men man tänker framförallt att det nuet, alltså det är beteendeförändringarna, och att vi har saker här och nu som gör att vi vidmakthåller problemet. Så om man ska förenkla det kan man säga att skulle du gå till en psykodynamiker med kanske med en svartsjuka eller en svartsjukeproblematik till exempel, då skulle du intressera väldigt mycket för insikter. Aha, du känner så för att du kanske kopplar det här till när du brukade bli övergiven av din mamma som liten eller pappa som liten. Och då menar jag att insikten är det verksamma. Men en KBT-are skulle inte nöja sig med det, utan en KBT-are skulle tänka att det är bra att förstå vart det startade, men det verksamma är att du gör annorlunda här och nu idag. Så idag när du känner den här svartsjukan så ska du bli bra på att förstå vilka tankar du har, vilka känslor du har, hur du gör beteendemässigt och att göra annorlunda. Och det är ju mycket, jag menar, dels det har ju mer forskningsstöd, men också att det är lite smaksak med terapi, för terapi är inte så himla enkelt för att det bara är så här, den metod passar alla. Utan man har ju också sett att det finns något som heter common factors som handlar om att hur mycket du tror på terapeuten, hur mycket du tror på terapiformen, relationen till terapeuten, det man kallar det för alliansen och så vidare. Att allt det där har ju också en viss effekt. Så att det går ju inte bara att säga att jo, men KBT är bäst för alla, utan det finns en viss, man måste också ha lyssning in vad personen vill och tror på och så vidare och så vidare. Så det är också en viktig del. Men det var liksom en förenklad bild av KBT och också i relation till psykodynamiska som är den andra stora inriktningen. Sen finns det ju fler än de två också. Så där. Ja. KBT är ju också ett paraplybegrepp för massa olika saker. Så ibland när man hör KBT, då tänker man att alla KBT-are gör ungefär samma. Men det finns olika vågor av KBT. Första vågens KBT var väldigt så här behavioristisk, alltså att de var väldigt beteendeinriktade. Man pratar väldigt mycket om beteende. Och sen kom andra vågens KBT där man började intressera sig mer för tankar och den kognitiva delen och sånt där. Och sen tredje vågens KBT, då har man tagit in det här med ACT, som man använder vid smärta bland annat. Man har tagit in mindfulness, acceptans, ta saker från zenbuddhismen. TBT ingår också i tredje vågens KBT. Så att du kan träffa så här, två personer som jobbar med KBT, men de gör helt olika saker för att KBT är ganska bred. Så där också. Det är också bra att veta.
Det känns verkligen också som någonting som har blivit mer och mer populärt på senaste tiden.
Nej, men absolut. Absolut. Och där kan man ju se olika på det. Om man är KBT-are, då tycker man ju att kanske att det är bra att det är för att det har forskningsstöd och sådär. Men jag har också pratat till exempel med psykodynamiska, jag tänker på någon psykodynamisk lärare som jag hade uppe i Umeå, där vi pratade om den medicinska modellen och att KBT passade in i den medicinska modellen. Liksom lite grann så att du har en specifik metod som löser ett specifikt problem på ett visst antal gånger. Men typ att den passar in i den modellen, men inte att den nödvändigtvis kanske är bättre egentligen, bara att den passar in i modellen och därför blir den bättre. Så att det finns ju kritiker också. Och sen finns ju kritiker som tycker också att det blir för ytligt, att det blir väldigt mycket att man bara skrapar på ytan och att man tänker att ja, men psykodynamikerna är de som går på djupet och löser det på riktigt och KBT-arna skrapar bara på ytan. Så att man kan se det på lite olika sätt, och det finns kritik också mot det.
Jag går ju som psykolog just på grund av att jag varit utmattad tidigare och försöker förebygga att jag blir. Och vi pratar mycket om både barndom och också hur jag reagerar på olika saker och söker liksom vanligt att jag fick den här känslan och hur reagerar jag och så. Så det är lite både och. Så jag kan inte säga om han är kopplad. Men man kan kombinera liksom.
Ja, nej, men absolut. Och det finns också en gräns. Jag vet inte om det han jobbar med eller han eller hon jobbar med, men det finns en gräns som heter schematerapi som tillhör KBT, där man går in i barndom mycket och man pratar om mönster från barndomen och man ska blunda och göra olika övningar där man går tillbaka och så vidare. Man kan säga att det är den klassiska KBT, då brukar man kanske inte använda sig jättemycket av barndomen sen, utan snarare kanske i början när man gör den här första konceptualiseringen, de första sessionerna, då kanske man intresserar sig mer för hur det startade och så vidare och så vidare. Och så. Men jag tycker att det är bra. Jag personligen gillar, alltså jag har ju både KBT men också psykodynamisk grund och gillar att blanda in schematerapi, alltså det här jag pratar om. Så att jag tror på hela biten där. Jag tror att man, det är inte bara nu, utan det är bra att förstå sig själv bakåt. Och ja, liksom helheten någonstans och sådär tror jag kan vara bra. Men hur upplever du dig själv när du har varit där? Har du känt att det känns bra att blanda in liksom barndomen och uppväxten och de bitarna och sådär? Eller Alltså att det känns verksamt.
Ja, absolut. Ja. Samtidigt som jag kanske som person är med liksom lösningsorienterad på det sättet att jag hade velat liksom tänka här och nu. Men därför är det kanske bra att det balanserar mig att tänka bakåt i tiden och bara det kanske finns en samband att för att jag upplevde det som barn så är jag på ett visst sätt idag.
Absolut, absolut. Och det där tror jag väldigt mycket på, för att jag tror så här, jag tror att våra mönster kommer ju väldigt ofta från barndomen. För om man tar till exempel, alltså om vi bara tänker oss ett barn som inte får sina basbehov liksom så här tillgodosedda på ett bra sätt med kärlek och trygghet och säkerhet och bekräftelse och allt där. Det vill säga att barnet får gå runt och känna sig otryggt och kanske få jaga bekräftelse för att det finns inte där och kanske får gå runt och känna sig otrygg och rädd och sådär. Det barnet kommer ta på sig strategier för att klara sig. Och det kan vara duktighet, det kan vara självuppoffring, det kan vara överanpassning. Det kan vara massa olika saker. Och de mönstren att det här barnet med sig genom livet, liksom att vara så himla duktig hela tiden eller att vara så självuppoffrande hela tiden och sånt där. Och de kan ju leda till en utmattning. För att om du alltid säger ja till exempel och är självuppoffrande, ja, men då får du inte återhämtning. Eller om du alltid är prestationsinriktad och ska vara så himla duktig, ja, men då får du inte heller återhämtning. Så att säga. Så att jag tror absolut att det är där man kan hitta starten väldigt ofta. Och att då veta vart de startade och sen också veta, kunna sätta ord på dem. Att aha, oj, nu gick jag in i självuppoffring eller nu gick jag in i prestation. Alltså att kunna se det i stunden när det där aktiveras. Men sen också kunna träna på att göra annorlunda. För en person som är prestationsinriktad eller väldigt självuppoffrande så kan det vara till exempel att börja känna efter vad jag behöver egentligen. Och den kanske aldrig har gjort det. Den kanske alltid liksom har fokuserat utåt. Och det kanske märker så här, aha, oj, jag är lite... Ja, men jag är lite trött, eller jag har ett behov av det här och det här. Eller berätta vad de känner. Så jag känner mig ledsen istället för att alltid ha en glad fasad utåt. Våga vara sig själv. Men med den personen kanske är rädd för det. För det lärde sig som liten att nej, men om jag berättar vad jag känner, det finns ingen som lyssnar på mig. Eller om jag inte är duktig, då är ingen som ser mig. Så att den är rädd för att göra det. Men då får den lära sig att bryta de här mönstren och se att det ändå blev... ändå funkade okej. Okay. För att bara för att det inte funkade som liten i den kontexten betyder inte att det inte funkar idag. Så att ibland håller man på att ha massor mönster som är helt onödan som man inte behöver ha i nutid bara för att man tänker att man hade med sig det från uppväxten så att säga.
Väldigt intressant. Och det känns också som att det är vanligt. Eller jag själv också då gått till en psykolog som har tagit upp sådana här saker med barndom. Och att få, när man berättar om sin barndom, få från en psykologs håll höra om okej, men kan det ha varit så att du inte behöver att göra det eller så. Och det känns som att det är mycket man själv, jag ser på min barndom väldigt positivt och tryggt. Men att man, när man får någon utomstående kan hitta saker som bara just det kanske ändå fanns saker som inte var helt okomplicerade. Som man kanske inte är medveten om. Är det vanligt att man går omkring och har sådana omedvetet liksom sår eller vad säga från barndomen?
Ja, men alltså absolut. Det är jättebra att du säger det. För att man kan ju tro, alltså det finns ju många som säger, nej men jag har ju haft en superbra barndom. Och det är för att man har inte så mycket att jämföra med. Så man har tänkt, ja men det var superbra. Men sen när man börjar titta på det så kanske man märker, ja men min pappa var ju väldigt ofta frånvarande. Och det var lite mycket bråk där mellan pappa och mamma. Och ja, det var, vi pratade inte så mycket om känslor och så vidare. Så kanske man börjar hitta saker. Men man har aldrig värderat dem som att det skulle vara dåligt. För att man hade inte, det är ju det man var van vid. Och man hade inte så mycket att jämföra med kanske. Och, så där. Och sen i en terapi börjar man få insikter. Aha, oj, jag har det mönstret. Och jag har det, och jag har det, och jag har det. Så att väldigt mycket av det här är omedvetna saker som synliggörs i en terapi. Men oftast går man i en terapi för att man har nått, alltså de här sakerna har lett till någon sorts problem. Om man blir tvingad att börja titta på det. Hade allting gått superbra hade man kanske aldrig tittat på det. Men vi har ju massa sådana här automatiska saker som vi gör hela tiden. Och det är för att det är bra att det är så. Vi sparar ju massa tid och energi genom att ha automatiska mönster. För skulle vi gå runt hela tiden och använda, oj hur ska jag göra det här, hur ska jag göra det här, så här det hade ju tagit för mycket energi. Så att det är funktionellt för oss att ha de här mönstren med oss. Det är bara att mönstren kan vara felaktiga för att vi var i en kontext som inte var den bästa för oss. Och sen tar vi med oss de här mönstren in i det vanliga livet, så att säga. Och det är där man behöver gå i terapi och börja titta på vad som är vad. Hur kan jag ändra det här så att det blir mer funktionellt då?
Och jag tänkte att vi ska gå in på, temat ska ju vara lite grann utmattning och kopplat till prestation. Så jag tänkte, en sak som vi har båda funderat mycket på är hur man ska veta vart gränsen går mellan att vara högpresterande och liksom vara effektiv och driven till att gränsen till att köra för hårt. Det känns som att det är väldigt svårt att veta när man ska dra gränsen. För det är ju positivt i många ögon att vara högpresterande.
Mm. Exakt. Nej, men precis. Det där är ju en superbra och inte helt enkel fråga att svara på. För dels är det den här aspekten att det premieras ju av samhället. Jag menar, de beteendena som förstärks utifrån är ju de här duktighet, jag menar statusmarkörer, till exempel vissa utbildningar eller pengar eller vart man bor eller så här. Och så allt det där gör ju att man kan vara driven av den anledningen, man jagar liksom den typen av saker. Men det är klart, i terapin försöker man oftast få personen att släppa normer eller vad föräldrarna vill och försöka hitta din egna vilja. För det är den som skapar mening. Det här, om vi tänker, det finns en inriktning som heter existentiell terapi där man pratar mycket om riktning och kärnvärden och vem vill man vara innerst inne och sådär. Och det tror jag är jätteviktigt att göra. Så, men vad vill jag jobba med? Vad tycker jag är kul? Vilka vänner mår jag bra av? Vad vill jag träna för något? Och kunna skilja på när gör jag det här för att duga och när gör jag det här för att jag verkligen vill det på riktigt. Och det är inte helt lätt alltid att skilja på det. Men vart går gränsen mellan att när det blir för mycket? Och det är också en intressant gräns, för det beror på vart man sätter gränsen. Sätter man gränsen på att när blir jag utmattad? När får jag diagnosen utmattning? Ja, men då finns det ju klara kriterier där. De här liksom att du får minnesproblem och koncentrationsproblem och är helt uttröttad och kravkänslig och sömnsvårigheter och att det går ut över din funktion så pass mycket att du inte funkar i vardagen och så vidare. Och så om det är där man sätter gränserna, men då är det när du har de där symptomen. Men förhoppningsvis så ska man inte behöva hamna där, utan att man kan försöka hitta sig själv, alltså att man kan förebygga det här i tid. Och jag skulle säga att man ska gå efter sina känslor och behov och vad man själv vill, istället för att gå in i de här dragen som vi är inne på. Självuppoffring, duktighet. Och den är svår, för att duktigheten i sig ger en bekräftelse som känns bra i stunden. Och det kan ju nästan bli som en drog i sig. Liksom allting, man kan ju bli besatt av allting, så att säga. Och, men jag tror att man vet innerst inne ändå. Så, oj, nu har jag kört lite för hårt. Men nu har jag försummat mina vänner för det här. Eller nu har jag kört över mig själv för det här. Jag tror att man vet någonstans. Men oftast när man är mitt inne i det där så är det svårt att se. Därför tror jag mycket på meditation, mindfulness, stanna upp, reflektera. För när du reflekterar, det är då du får insikterna. Ja, det här känns bra, men det där känns inte bra. Men när du är mitt inne i den där karusellen och bara kör på, då är det svårare. Men det finns ju också en kostnad i att släppa på alla de här sakerna, för att som vi är inne på, allt det här ger ju bekräftelse att vara duktig, att få saker, så att det är inte helt lätt att släppa på det. Och speciellt då om man har den här prestationsinriktade personligheten, att man vill vara så himla duktig hela tiden, då kickar man ju på det där. Men jag tror att det finns en fara i att identifiera sig allt för mycket. Sen kan man inte heller, alltså man kan inte separera en person helt och hållet och tänka att men du kan ta en person, sätta den i ett mörkt rum och så kommer det må jättebra. För att vi är beroende av de här yttre sakerna. Och det är också sunt. Men det handlar om balans. Så att det är inte fel att vilja ha bekräftelse för att man är duktig. För alla har det i sig. Det är inte fel att vilja ha bekräftelse från en partner eller för att man är duktig på ett jobb. Eller vad det är. Men det är när det blir ett överskott. I kommittén pratar mycket om överskott och underskott. Alltså om du gör någonting så pass mycket att det blir lidande. Man sitter och jobbar och man hinner inte sova. För man sitter och jobbar hela nätterna och blir utbrända. Men då har man ju ett underskott av sömn, ett överskott av jobb. Man vill ifrån balansen, eller man vill ifrån den här obalansen, så att säga. Men inte heller tänka att man ska vara någon sorts så här, separerad från alla belöningar, och att man är, för då är man ju inte människa heller. Så det är den där den där balansgången. Men det är inte helt lätt att säga exakt var gränsen går. Jag tror att man måste känna efter den själv på något sätt där.
Känner igen mig i den grejen att det är lätt att man liksom, när man är inne i lilla hamsterhjulet, man får de här kickarna hela tiden, så man spinner snabbare, 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 och då känns det ju bra i stunden. Men sen får man som nästan en baksmälla veckan efter, eller hur länge man nu har hållit på i det här hjulet.
Ja.
Så det är lätt att man lugnar sig själv i stunden på något sätt.
Ja. Och jag tror att det du säger där, jag tror att om man får en baksmälla, då kanske man är inne lite på fel spår. För jag tror att om du lever i den här balansen, då tror jag inte att man får så mycket baksmälla. Så jag tror att baksmällan eller utmattningen eller att man var superuttröttad, det kommer ifrån att man hade ett överskott av någonting och ett underskott av något annat. Alltså ett överskott av stress, ett underskott av återhämtning skulle jag säga. Och då kan man ju förebygga, okej, om det gav mig den baksmällan, hur kan jag göra nästa gång så att jag får lite mindre baksmälla? Och det handlar ju någonstans om hur schema lägger jag mig en vecka, hur mycket återhämtning lägger jag in där, hur hårt kör jag egentligen och sådär. Så jag tror att just de där baksmällartillfällena, de är bra att liksom ta in, och det är då man kan reflektera och planera om, ja, men hur ska jag göra till nästa gång då för att få till den här balansen ännu mer och sådär.
Det var en sak jag blev påmint när jag lyssnade nyfiken på den. Att jag hade liksom igen, jag hade lovat mig själv när jag egentligen nådde botten så att säga, när jag var utmattad, att bara okej, jag ska planera in vila, och sen när jag hade återhämtat mig så hamnade jag igen i min mönster av att bara göra och älskar liksom lägga mig och veta att jag har använt alla timmarna på dygnet effektivt. Och så kom jag på mig när jag lyssnade på den, bara, men jag lovade ju att jag skulle ha återhämtning och vila. Och sen så pratade jag med en vän. Och då la jag liksom i min kalender att vissa dagar jag har liksom inplanerat vila. Att jag ska inte göra någonting eller träffa någon kompis, utan jag ska bara vara. Och det betyder inte att jag ska ligga i soffan, men jag ska göra någonting meningsfullt för mig liksom.
Ja. Men jag tror att det där är superbra det du säger där, att lägga in det. För att det är ju så vi gör med lunch och frukost och middag och alla andra saker som vi har behov av. Sömnrutiner har man ju ofta, så här någon tid man kanske går och lägger sig och sådär. Men det är som att återhämtningen dagtid, den tappar vi bort. Vi tappar bort den liksom satta rutinen, pauserna, återhämtningen eller den här dagen när man bara har egen tid. Så att jag tror att det är mycket det du säger, att ha de här rutinerna och lägga in det, och sen har man det där. Och lite grann, man tvingar sig själv. Och för en person som är stressad, det är många som känner att de känner sig lata då. Eller så, aha, vadå, ska jag bara sitta där och inte vara effektiv eller produktiv? Man tänker att man vill maximera all sin vakna tid till något som ger någonting på något sätt målinriktat. Men att man tillåter, så att man, det handlar om att värdesätta det annorlunda. Att den där tiden är en bra tid, för då får min hjärna vila. Det är ungefär som att äta eller vad som helst. Och det kommer också göra att man sen kan prestera ännu bättre senare, för att man behöver den där återhämtningen och sådär.
Men jag funderar på individuella skillnader i den här typ stresstoleransen. Är det så att, för min uppfattning är att vissa kan ha ett liv som kanske, som är liksom helt maxat, fullt schema morgon till kväll. Man har inte ens tid för att liksom ta en paus på lunchen. Och känner sig trots det, eller enligt vad de säger, att de mår bra. Medan andra personer som kanske ser på de personerna och säger att ah, men du gör saker hela tiden, hur orkar du med? Och jag har själv varit utmattad när jag har jobbat 80% och haft lediga helger och sådär. Är det någon individuell skillnad i stressfullhet?
Ja, men absolut. Det är det ju. Som nästan allting inom psykologin, så är det ofta så här arv och miljö. Så att personlighet och psykisk ohälsa och så vidare. Så att om man tar en person som har varit utmattad en gång eller haft en depression en gång, så har man ju alltid lättare att hamna där igen, till exempel. Och sen också så här rent genetiskt, om man har haft någonting. Man kan vara olika skör och sårbar för olika saker, så att folk har olika mycket sårbarhet från början. Jag vet att inom personlighet, till exempel när man kollar på Big Five, de här olika fem faktorerna openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness och neuroticism, de här fem dragen, då har man sett till exempel att personer som, om man har högt på det där emotionell instabilitet, då är man ju mer stresskänslig, man är mer instabil. Och så man, om man har den personligheten så är man ju mer stresskänslig än om man skulle ha lågt på den. Det finns ju personer som är väldigt lugna. Vad som än händer, ett hus kan ramla bredvid dem och så sitter de lugna. Och den personen kommer ju stressas mindre. Jag vet till exempel att begåvningsgrad är också en faktor. Att hög begåvning leder till... alltså det här är på gruppnivå, så det, man kan inte säga att det alltid är så för alla personer, men att högbegåvning skulle vara bra mot stress och det är förmodligen för att man är så snabb att lösa komplexa problem, så att du kommer inte bli stressad för att din hjärna säger okej, det löser så, det löser så, det löser så. Sen kan man ju såklart ha högbegåvning och ha en stresskänslighet också, så att säga, så att, men sen mycket med, alltså jag tänker också sånt som man har växt upp i, alltså tillbaka till de här dragen. För det är ju svårt att veta, okej, hur mycket är att jag hade en genetisk sårbarhet och hur mycket att jag bara har gått runt och gjort fel hela livet för att jag har med de här mönstren av att ha presterat för mycket eller varit duktig. Så det är nog svårt att särskilja. Men definitivt att vissa har lättare att hamna i problem. Och kanske olika tider i livet. Jag tänker på det här, till exempel om man redan har mycket på skolan eller jobbet och så kanske det funkar jättebra när det andra funkar bra. Till exempel man har en kärleksrelation som rullar på. Men sen kanske så är det två saker som händer samtidigt. Det är alltså att det blir extra mycket, en topp på jobbet eller en topp i skolan för att man har en tenta. Plus att man har något som händer privat. Kanske relationsproblem eller att man har något som händer. Och de två tillsammans kanske gör att det blir för mycket, så att säga. Så det kan ju vara saker i livet. Men jo, absolut, att man kan ha olika stor risk och sårbarhet från början.
För jag tänkte länge liksom själv att min lösning på det där att det inte skulle hända några privata saker var att jag ville vara singel och liksom, då kan jag styra upp mitt liv själv och inte liksom ta den risken, så att säga. För att då kan det inte, någon kan inte såra mig privat på samma sätt, även om det skulle köra ihop sig i skolan eller någonting. Så då kan jag ändå... Jag är ansvarig för mitt privata liv. Men jag undrar om det finns andra liksom, sätt, kanske bättre sätt att själv bygga upp en motståndskraft mot utmattning. För det är nog inte optimalt att tänka som jag tänkte väldigt länge.
Nej, men precis. Nej, men jag förstår vad du menar. Nej, men jag tror att bra för att förebygga, det är ju mycket att tänka återhämtning. Alltså sömnen har man ju sett extremt viktig. Så att man sover sina timmar är jätteviktigt. Och sen, det låter lite tråkigt, men om man har någon sorts veckoschema och tänker lite plus och minus. Så att få in mina pauser under dagen, få in en bra lunch. Jag tänker hela tiden, men hur får jag in den här balansen? Så det är ju väldigt bra för att förebygga. Och att man kanske fyller upp hela tiden, att man stannar upp och... Om man tar en 20 minuters eller 10 minuters mindfulness, då känner man, oj, jag är lite stressad och lite upp i varv. Och att man lyssnar in det, inte att man bara kör över det, utan okej, vad behöver jag korrigera här i mitt? För det finns en anledning till att man hamnar där, och det kanske är att man har kört alldeles för hårt. Men jag tror mycket, det är nog nummer ett, sömnen och ha koll på det här veckoschemat hela tiden, att man får det, och att man lyssnar in sig själv. För jag tror att en person som lyssnar in sig själv hela tiden, det är svårt att hamna där borta. Sen är det klart att det kan vara massa yttre stressfaktorer som är svåra att påverka. Vi säger att man är på ett jobb och så har man någon jättejobbig arbetssituation och man kan inte bara så här, säga upp sig från andra till nästa. Så det kan ju vara sådana här situationer där man gör allting rätt själv. Man går och lägger sig tid, man gör sina saker, men det är yttre väldigt jobbiga saker, och där måste man ju försöka, då måste man försöka prata med någon, prata med sin chef, prata med HR, se vad man kan förändra och så vidare och så vidare. Men jag tror att förebyggandet, det är nog mycket balansen mellan stress och att... Men det du var inne på var att det du sa där, att du tänkte att om jag inte träffar någon, då skyddar jag mig på något sätt mot, alltså lite så, eller mot, du tänkte att då slipper du relationsproblem, var det där du var inne på?
Jag älskar kontroll.
Just det. Och var det just för att inte må dåligt, eller var det för att inte bli utmattad, eller var det för att inte bli sårad, eller vad var det som?
För att bli lämnad. Vilka de sakerna som jag är mest rädd för, liksom.
Ja. Nej, men jag förstår. Ja. Nej, men precis. Nej, men det är klart att det är en det är ett väldigt, en väldigt vanlig strategi just där att man undviker att gå in i någonting för att då, som du säger, har man kontroll. Men då får man tänka lite grann, vad vill jag långsiktigt? Om man ser sig själv så här, men jag kan tänka på att vara själv hela livet, då är det okej med det, är fine med det. Men då är det okej att göra så. Men om man någonstans tänker att någon gång vill jag ha en relation eller jag vill ha familj och barn, då får man kanske tänka, men då måste jag börja träna på det. Men bara för att det blev dåligt tidigare behöver det inte bli dåligt igen. Men att försöka se, men vad var det som blev dåligt tidigare? Och var det val av partner? Var det att jag var på ett visst sätt? Gick jag in i några mönster? Eller... Men sen mycket det här att det finns ju det här man kallar för förlustaversion. Alltså att vi tycker det är väldigt jobbigt att förlora saker oavsett om det är materiella saker eller relationer. Det skapar en stor sorg. Och att man har sett att man är mer rädd för att förlora än glad för att vinna något. Alltså att rädslan styr en väldigt mycket. Och då är det lätt att man går in i sådana här undvikanden och så. Men jag tror inte att det kanske är en långsiktig lösning. Just det där.
Så stämmer nog meditation är bättre val då.
Ja.
Exakt.
Men ja, jag tänkte lite på träning som en bit i hela det här. Alltså fysisk träning. Och man, som både jag och Anna till exempel, tränar mycket CrossFit. Och jag kan dra som också personligt då att jag just nu har väldigt intensiv höst. Med mycket i skolan, mycket liksom långa dagar. Och även jobb på sidan om. Men sen så har jag ju träningen som jag helst vill få gjord också. Och då blir det liksom för mig att gå upp vid 5 på morgonen för att hinna med det på morgonen. Och så blir det blir ju sömn kanske 7 timmar, så det är helt okej. Men då funderar jag på, är träning, för mig känns det som en vinst, alltså hälsomässigt för att jag mår psykiskt bra av det. Och fysiskt såklart. Blir träningen då en positiv stress, eller blir det en ytterligare negativ stress? Hur skulle man se på den saken? Är det återhämtning eller är det stress?
Ja, men det där är också en så här bra fråga, men som jag tänker i alla fall kring det är att jag menar positiv stress blir ju negativ när den är långvarig och i brist på återhämtning, brist på stöd och kontroll. Och så det går inte att säga kanske så här varje specifikt fall, nu var det positivt eller negativt, utan man får liksom tänka mer mönster och mer långsiktigt. Och utifrån det jag i alla fall har alla simmen eller simmen träning och stress har varit att under träningspasset, men då går du in i extra mycket stress, alltså du går in i extra mycket det sympatiska nervsystemet och allt det där, men efter så går du ner mer, alltså du blir mer avslappnad än vad du var innan passet. Så på det sättet tänker jag att det är ett bra sätt att kunna komma ner i varv, och också att man förbränner ju sådana stresshormoner, kortisol, adrenalin, och liksom att det är bra. Men jag vet också att när jag läste in mig på det, att de menade att medel, jag tror att det var så 3 gånger i veckan, ni kanske kan det där, men det är ert område som blivande läkare. Men just att jag tror att mer behöver inte alltid vara bättre, utan jag tror att den bästa effekten kanske är att man gör det några gånger i veckan, något konditionsträning, men det behöver inte vara att man pressar sig själv maximalt, utan jag tror snarare på... Men sen vet också att man pratar om att när personer är väldigt utmattade, alltså vi säger att man är säkert uttröttad, att det kan komma till en punkt där det inte är bra att träna. För jag tror att om man är på den nivån att man är helt uttröttad och behovet kanske är mest att gå hem och vila och sova, att då tvinga sig själv, ja, där vet inte jag liksom hur bra det är. Så den är lite klurig den där liksom. Man kanske får gå på hur det känns. Hur tycker du själv att det känns den här, när du går upp 5, du kör hårt liksom, vad blir resultatet? Tycker du att det ger energi, eller tycker du att du går runt och känner dig uttröttad efteråt, eller liksom, hur känner du?
Har du suget och motivationen att gå dit, eller gör du det för att du har bestämt kvällen innan att du ska göra det?
Ja, precis.
Lite liksom där också, det här känna in, lyssna dig själv. Mm. Är det en mönster eller?
Ja, men det är en bild. Ja. Jag tycker det är lite svårt på ett sätt. För när man vaknar klockan 5, det är inte min vanliga dygnsrytm. Så det är alltid, jag brukar gå upp vid 6. Så då blir alltid, man känner att det är en timme tidigare än vanligt när man går upp så. Men jag skulle också säga att jag känner igen mig i det du pratar om, att det kan bli positivt om man gör det ibland och om man inte är på gränsen till utmattad. Men om man, som ett klockrent exempel var, igår så hade jag en väldigt lång dag och gick jour på akut och kom hem ganska sent på kvällen och fick inte riktigt tillräckligt med sömn. Och det gjorde till att morgonträningen idag kändes betydligt sämre än vad det brukar. Och det kanske var ett sånt tillfälle då jag redan hade haft en stress idag dagen innan. Och då kanske det är att okej, men imorgon så får jag då skippa träningen. Mm. Medan om man har haft en kväll då man ändå kan gå och lägga sig i tid, då kanske det går bra. Så lite grann beroende på förutsättningarna den specifika veckan.
Ja. Men du låter väldigt strukturerad och liksom målmedveten. Så här, att du jobbar jour och sen håller du ändå i det där morgonpasset. Trots det. Mm. Det är många som hade skippat det där. Jag är lite för trött. Ja. Men du är tvärtom. Du är liksom extra så här, du kör. Och det är ju en styrka, tänker jag också. Att kunna vara så där strukturerad. Liksom, och att vad säger man, pannben. Att man inte...
Alltså jag tror att det är både positivt och negativt. Jag tror jag har det väldigt starkt driv och på arbetet skulle många säga. Och det får man ju mycket beröm för och sånt. Och det är jag glad för och tacksam för. Men det är också utmaning för mig är ju att lyssna på den lata delen som någonstans. När ska man tillbaka?
Och nu nämnde du det som lata delen.
Ja, precis. Alltså, det var det jag reflekterade över. Ja, jag tänkte på samma som Värna sa där. Ja. Just det, du kallar den lata det. För jag skulle kunna tänka, det där är kanske ditt behov av att bara få vila. Och att det är bra för dig att träna. Nu skippar jag passet, för nu ska jag få vila. Men då, det kallas för etikettering i KBT. Att man kallar sig själv för någonting. Du etiketterar dig som lat. När du, så det hade en bra, om du hade gått till en KBT-are eller en terapi, då kanske man hade så här. All right, men du ska få i hemuppgift att nästa gång du känner att du är trött och det står mellan ska jag träna, ska jag inte träna. Ja, men jag ska välja en gång ett beteendeexperiment. Jag ska träna på att välja att inte göra. Så kanske du tänker, nej men vad jobbet det kommer vara. Jag kommer känna mig så himla lat och så här. Men du får träna på det ändå. Och då kanske du märker någonting nytt. Oj vad skönt det var. Och nästa pass blev ännu bättre för att jag tog en vilopaus. Och det var inte jättefarligt. Och så, där. Så det kan nog vara bra. Och jag tror bara att det att du frågar just det. Så här, ja, det här passet, är det bra eller dåligt? Det låter som att du själv går och tänker att det kanske inte är helt bra. Alltså det eller att det kanske är lite överskott där. Överskottsbeteende.
Ja, både läkarprogrammet och liksom man träffar mycket smarta människor runt omkring sig. Så man får, eller jag känner att jag personligen börjar värdera mer och mer återhämtning och se det. Men sen är det svårt. När man har ett starkt driv inom sig att liksom, okej, men hålla tillbaka. Det är lätt att motivera sig till att göra det. Mm. Men det är svårare att motivera sig till att, som om man själv känner vara lat. Och...
Precis, precis. Något jag tycker är intressant. Jag var ju med igår på, sån här, på Sveriges Radio på vad heter det här programmet? Kropp och själ. Och så pratade vi om, det är ganska likt, men jag gjorde en liten koppling där. För att vi pratade om ekonomi. Vissa slösare, vissa sparare. Och där finns det också kopplingar till personlighet. Man såg att personer som hade högt på det här draget, conscientiousness, som han samvetsgrannhet, alltså att man är väldigt strukturerad och sådär, lite som att som kanske ni är, jag vet inte. Men att man också är väldigt bra på att spara pengar, alltså man var mycket bättre än de som hade lågt på det, på att spara. Jag vet inte om det stämmer in på er eller...
Jag tror det. Vad intressant, det visste jag inte, men det känns...
Men det säger sig själv, för att om man är strukturerad och planerad, men då kommer man ju vara i alla områden, både med träningen men också med besparingar och med liksom finanser och så vidare. Men jag tyckte att det var intressant just det där att det fanns så mycket kopplingar till personlighet när det gällde ekonomi. Om man var extrovert, då var man ibland lite mer en sån som slösade för att man ville vara ute. Man kanske prioriterade att vara ute och ta en middag och sådär. Om man hade högt på agreeableness, alltså att man är väldigt vänlig och sympatisk, så hade man svårt att, man fick en lägre lön för man hade svårt problem att vara självhävdande i lönediskussioner och sånt där. Men jag tycker det är intressant att kunna se
just med personligt drag och prestation och sånt. Alltså, är det också arv och miljö skulle du säga då som gör att vissa personer har liksom, tycker det är jätteskönt att stanna i soffan medan andra tycker det är svårt att stanna i soffan? Är det samma grej där med arv och miljö?
Ja, det är det man säger om personlighet. Alltså de här, det finns ju massa olika personlighetstester. Det finns ju de här som har fått jättemycket kritik med de här färgerna och sånt där. Men sen finns det den här som psykologerna använder mycket av, som kallas för Big Five eller femfaktormodellen. Och där har du ett drag, det här som jag var inne på, det här conscientiousness. Och det delas upp i två drag. Ett som heter, jag säger dem på engelska för det är så jag alltid hör dem själv. Men då är det, de delas upp i orderliness om man är ordningsam och industriousness om man är arbetsam. Och då kan man tänka att ja, har man högt på det, och det är arv och miljö som gör att man blir så, då kommer man kommer ha den personligheten liksom kontinuerligt, och de är ganska statiska. Men det är klart att vi i en KBT jobbar med att försöka förändra, som en person är superstrukturerad, alltså på ett sätt som blir inte bra, då kanske man jobbar med att släppa lite på det och så där. Men det är svårt att liksom gå från jättehögt på det till jättelågt på det, för man har ju formats in till den personen. Sådär. Och när man söker jobb till exempel, sådana här urvalstester, då värdesätter man conscientiousness väldigt högt. Både det och begåvning menar man är två sådana här jätteviktiga. Och så.
Intressant.
Ja, absolut.
Jag, just den här tiden förra året, var jag väldigt, var det inte alls bra. Så tänkte jag bara, är man känslig liksom livet ut, eller blir man helt återställd någon gång? För att jag ändå jobbar för att liksom förebygga och har försökt ta hand om de olika delarna, liksom träningssömn, prata med en psykolog liksom. Men kommer jag ändå alltid ha en större risk, eller har man forskat på det, eller vet man någonting om det?
Nej, men det är klart att jag skulle vilja svara så här, ja, nej, men det kommer aldrig mer bli så. Men tråkigt nog så är det ju så att man har ju en större risk att återfalla om man har haft det, och också att symptom kan sitta i länge. Vissa symptom kan sitta i väldigt länge, men min erfarenhet ändå är att om man gör de här sakerna, även om man kanske går och känner efter ett tag, åh ja, det är fortfarande någonting med min kravkänslighet eller mitt kognitiva, alltså min koncentration eller något sånt där. Så jag tror att det bästa är att inte gå hålla på så här, tänka att åh nej, när ska det här försvinna, kommer det någonsin försvinna? För vissa hamnar ju det där att man får massa ångest kring det, man inte accepterar det. Så jag tror att det är bra att försöka acceptera att man har de symptomen, men att man anpassar sig efter det. Att ja, men det är så här det är nu kommer jag behöva skriva upp saker för jag glömmer bort det, eller nu är jag extra kravkänslig till exempel. Men inte att man tänker att för den skull att man inte funkar. Jag tror att för ibland kan det vara så att personer som har hamnat där i utmattning eller nära en utmattning, det är ju att man har kört för hårt och för lite återhämtning, och så förväntar man sig att just när jag mår bra då ska jag gå tillbaka precis där jag var förut. Men det viktiga här är att man inte går tillbaka till det gamla, utan man går tillbaka till någonting nytt. Och det här nya är ju det här, och det kan ju låta tråkigt för en person som vill göra väldigt mycket då, men att det är ju det här med det här schemat och balansen och tårtbitarna, och liksom att man gör det på ett nytt och bra sätt. Och så får man testa sig fram, och ibland kanske man når sitt stresstak, att man märker oj, nu blev jag helt utmattad, och då får man lära sig någonting av det, att man inte ser det som en katastrof att man nådde sitt stresstak, utan mer aha, vad har jag lärt mig, okej, ja, jag kanske måste ha ett mer luftigt schema, jag kanske inte kan planera in så mycket saker, eller jag kanske ska vara lite försiktig med att ta på mig nya projekt, eller jag kanske ska börja tacka nej till lite saker, jag kanske, så här. Så att det är ju ett ständigt lärande. Så att som svar på frågan så tänker jag att jo, alltså man kan, men det är också individuellt. Vissa blir helt rehabiliterade och vissa inte då. Men jag har nog inte träffat jättemånga som aldrig mer någonsin kan funka. Alltså att det är på den. Ja, men jag har inte varit med om några som, eller särskilt många som har varit så här helt, att de aldrig kommer igen så att säga. Så att, men jag tror att medvetenhet, och bra att man, jag tror att det är bra att vara lite vaksam på det. Inte att man går runt och är rädd för stress, för det ska man inte heller vara. Man är ju sett att personer som är rädda för stress blir mer stressade. Så att, men att man är medveten och har koll på det och tänker så här förebyggande som vi har pratat om idag och så där.
Och det känns också som, jag tänker tillbaka på, jag har gått igenom både ätstörning och depression och olika perioder i livet, och även om jag känner mig just nu frisk från diagnoserna, så bär man ju med sig alltså mycket i bagaget, och det blir fortfarande erfarenheter varje år man går vidare. Så får man med sig ännu mer erfarenheter från vad man har varit med om liksom.
Precis, då. Och det i sig blir en typ av skyddande faktor.
Ja.
Och man kan vända det till det att man liksom att man bygger någonting bra utav det istället för att känna som en victim liksom. Eller ja. Hur ska man...
Ja.
Precis.
Precis. Ja. Exakt. Och jag tycker det är väldigt fint att ni kan vara så där öppna och liksom berätta. Och jag menar, ni är säkert en jättestor inspiration för andra personer och att våga vara sårbar, våga släppa den här fasaden och våga liksom, precis som du gör, vara så där öppna och ärliga och transparenta. För är man utåt så tänker jag på att man är det inåt också. Så att då har man en större möjlighet att förebygga, definitivt. Det tror jag.
Det ger mycket tillbaka också. Alltså jag upplever det från, jag har delat mycket på mina sociala medier om sånt här och man får mycket tillbaka från personer som kanske har varit i liknande situation och som berättar att de kan ha inspirerats eller bara känts skönt att inte vara ensam och sådana saker. Så för mig blir det också någonting som det ger mer än vad det tar för mig.
Ja. Verkligen. Ja. Mm. Det känns mycket bättre att vara äkta än att liksom försöka vara som man tror att folk förväntar sig utav en.
Mm.
Mm.
Just det, precis. Exakt. För det finns ju så här, det är intressant det där med där, när du sa vad folk förväntar sig. Jag vet att det, när man pratar om perfektionism så kan man ju dela upp det i så här, höga krav på sig själv, höga krav på andra. Men sen finns det en som är hur man tror att andra, vad man tror att andra kräver från en. Så det kan också vara en sån här bra grej att bara jobba med, att när man tänker att oj, de kräver det här av mig, eller de förväntar sig det av mig, så här, har jag bevis för det? Vet jag att de förväntar sig det här? För många personer som presterar mycket går runt och tänker att folk förväntar sig mer av dem än vad de faktiskt gör. Och där kan det också vara bra att träna på det här med beteendeförändringar. Att, ja, men vad händer om jag testar att säga nej? Eller vad händer om jag testar att göra mindre? Mm. Och så ser man ofta att ja, det gick ju rätt så bra. Det var inte så himla farligt som jag hade målat upp. Och just att man är med om det, att man såg att det inte var så farligt, det ger ju den här nya inlärningen då. Så att till nästa gång så har man sänkt de här kraven lite mer. Och så.
Mm. Ja, det är spännande. Det finns extremt mycket att prata om, det är jätteintressant. Men det finns en fråga som vi har kvar egentligen, som vi ställer till alla som vi intervjuar. Bästa hälsotips?
Hälsotips?
Det är en fråga, ja.
Får man bara säga ett? Eller får man...
Jag har sagt ett ord, typ vissa har sagt pratat i 5 minuter.
Vad tänker du ju spontant på?
Nej, men jag tänkte, jag vet inte, bara, balans tänkte jag. För jag tycker att balans kan man få in på så mycket. Jag tänker att balans kan du få in när du kommer till stress och återhämtning. Du kan, det här balans mellan de här tårtbitarna i livet som vi var inne på, relationer, jobb, hälsa, fritid. Men också balans när det kommer till att unna sig goda saker. Alltså att kunna äta en god glass, men också kunna äta grönsaker och inte äta pizza varje dag. Alltså balans. Jag tycker att balans tror jag är en bra som man kan, alltså det här underskott, överskott. Alltså, det är bra att ha egen tid, men det är också bra att ha det sociala. Man kanske inte ska vara social hela tiden för då bränner man ut sig. Man kanske inte ska vara ensam hela tiden för då blir man deprimerad. Liksom att, jag tror att balansen sån här som är bra. Och sen så här med hälsa, jag menar, är det psykisk hälsa, fysisk hälsa?
Väldigt bra svar. Det går in över det mesta och det funkar ju både på det psykiska och det fysiska.
Ja, precis. Jag började tänka på ordet lagom på svenska.
Ja, jag tänkte också på det.
Vi inte har på finska. Jag tror inte att det finns annat språk än på svenska.
Lagom är bäst.
Av allt.
Just
det är jättebra.
Mm. Wow, tack så jättemycket.
Ja, men tack till er. Det var superkul. Jag är gärna med flera gånger. Se till om det är några andra teman. Jag pratar inte bara om stress, utan jag kan prata om andra teman.
Det är jätteintressant med just psykisk hälsa. Det är så himla mycket som påverkar oss och som man själv kanske inte har tänkt på.
Mm.
Ja.
Och tänk som blivande läkare, det är någonting man måste ta hänsyn oavsett vilken specialitet vi väljer.
Absolut.
Det är givande att få prata med en proffs.
Mm.
Ja, men vad kul och vad spännande.
Stort tack. Jättekul att få ta del av all din kunskap och få prata med dig.
Ja, men tack till er. Tack till er. Okej.
Du får ha en fin kväll.
Tack detsamma. Ha en fin kväll. Okej.
Tack. Hej då David.
Hej då. Hej då.
Så där. Vi slutar alltid med, vi börjar alltid med så där. Det går inte. Mm. Elsa, vad tar du med dig från dagens avsnitt?
Ja, nej men en tillfälle där jag blev lite paff eller så här, bara, oj, var när han liksom kom på mig eller var när jag pratade om träning eller att inte träna och sa att om jag tränar eller om jag är lat. Och han sa att jag liksom hade då en, på något sätt en undermedveten stämpel då, över att liksom tycka ner mig själv och säga att jag är lat bara om jag inte tränar.
Mm.
Vilket, alltså... Ja, det, ett sätt vet jag redan om det, men det blev också ännu mer tydligt och jag kände mig lite påkommen att...
Ja, det rådade ju lite i rummet liksom.
Ja, men det kände jag bara... Ja, exakt.
Mm.
Det kändes bara som att, varför är jag så dum med mig själv på något sätt? Eller så här, jag hade inte sagt till dig bara, om du säger att nej, men jag ska ta vilodag imorgon, jag hade inte sagt bara, vad lat du
är. Nej, nej. En sak som faktiskt min syster har sagt till mig är liksom, ibland försöka behandla sig själv som man behandlar sina vänner.
Mm.
Det är en väldigt bra grej. Och en annan sak som jag tänkte på när det här hände under inspelningen. Jag har läst en bok som heter Lyckofällan. Och där det är en psykolog som skriver den. Och han gav en rolig idé att, för jag har också ibland sådana röster i huvudet som säger dåliga saker om mig själv. Och liksom inte snälla tankar. Att du ska ge en hånande röst till den delen av dig som försöker trycka ner dig så att den typ säger Elsa, varför är du lat? Eller vad vet jag, någon typ av röst sådär.
Då blir man inte lika, det är svårt att bli lika irriterad.
Precis, och det är svårt att ta det på allvar.
Mm.
Alltså det är svårt att ta den här rösten på allvar om den låter väldigt, du vet,
knäpp.
Ja, knäpp. Va?
Exakt.
Vad säger du? Jag är inte lat. Men jag vet inte. Men
bra grej.
Du kan testa det. Ja. Eller ni lyssnar också om ni tycker. Och en stor tips är just den här boken Lyckofällan. Om ni tycker om att läsa böcker där man ska göra lite uppgifter med sig själv under läsningen.
Spännande.
Mm.
Okej, kul. Det här blev ett dunderlångt avsnitt. Jag tycker att det har varit ett väldigt bra avsnitt dock.
Ja, jag med.
Jag hoppas att ni också det. Som lyssnar tycker det.
Och jag är så tacksam att vi får podda. Mm. Jag lär mig extremt mycket. Mm. Så jag vill tacka Hagabadet som fortfarande möjliggör att vi kan podda.
Verkligen, tusen tack. Och tack till er som lyssnar. Utan er hade det inte heller varit så roligt att podda.
Oh, nej, verkligen inte.
Och som sagt, vi finns på Instagram, @lyckansläkare eller lakare. Och @värnamadeleine.
Och @ElsaHassler för att följa våra privata Instagram-konton.
Precis. Ta hand om er och kom ihåg att ta det lugnt varje dag. Hitta in lugnet någon gång under dagen åtminstone.
Ja, och glöm inte att vara mycket ute oavsett vädret. Var ute mycket i höst.
Ja.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hej då.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.